För dig som är ny här så har vi hållit på med Romarbrevet en god stund. Och du som tycker vi har hållit på med Romarbrevet en lång stund så... Fan, nu måste vi nog ta någon vatten hit småningom. Så lyssnade jag på en förkunnare som, på nätet som hade hållit på med Romarbrevet. Han höll på med 89 avsnittet. Jag kollade, det tog dem 3 år att komma till Romarbrevet 8. Så om du tycker att vi håller på länge så slappna av, det är inte så jättelångt. Men jag är väldigt, väldigt vad ska jag säga, glad för att få predika den här predikan idag. Jag har sett fram emot den länge, ända sedan vi började med Romarbrevet, att få predika avslutningen av Romarbrevet 8 den här dagen. Jag sa det åt någon, om vi går bedrövade härifrån idag, då är det predikantens fel. Det är helt klart, för det är åtminstone inte textens fel den här gången. Det kanske det knappast aldrig är, men i alla fall lite grann vart vi har kommit. Vi håller på med Romarbrevet från Romarbrevet 1 till Romarbrevet 8. Och bara snabbt så här för dig som kanske är ny, vi har konstaterat att alla har syndat. Vi har konstaterat att ingen kan berömma sig. Vi har konstaterat att nåden betyder att Jesus har gjort för oss det vi aldrig någonsin kunde göra för oss själva. Det är det som gör att evangelium blir goda nyheter. Vi har också försökt vara lite ärliga med oss själva och konstatera att ingen av oss är speciellt helig. Du kanske ser lite helig ut, men skenet bedrar. Vi är inte speciellt heliga, vi lyckas inte så mycket leva upp till Guds standard. Hela stora del av Gamla testamentet handlar om det här att försöka leva upp till en standard. Vi ser att det lyckades inte så det är jättebra, och det lyckas ungefär lika bra idag som det lyckades då. Så mycket för evolutionen. Så mycket bättre har vi blivit. Så det har vi konstaterat. Försöka vara ärlig med oss själva. Att även om Gud frälsar oss så behöver våra tankar, våra ord, våra motiv och gärningar ständigt få uppleva rening och förlåtelse. En förlåtelse som kommer från Gud genom hans nåd i Jesus Kristus. Vi konstaterade också det förra söndagen att det är en av orsakerna till att du behöver släpa dig hit på söndag. Därför att du behöver en, åtminstone vi tror att vi är frälsta och troende 24-7, alltså vi är troende hela tiden. Men vi tror att du åtminstone behöver ett tillfälle i veckan där du på något sätt i den tid som du lever i, som är upptagen av så mycket andra saker, där saker och ting snurrar i din skalle och det är så mycket saker som pockar på och saker och ting som vill få dig hit och dit, så behöver söndagen få vara ett tillfälle där du på något sätt, ja just det, det är det här det handlar om. Där du på något sätt får rekalibrera, som det heter i fysiklabbet. Rekalibrera dina instrument så att norr pekar norr. Och det tror vi och det tror jag. Jag personligen har konstaterat att jag behöver det. Jag personligen konstaterar att jag har inte kommit så långt i min växt som troende att jag klarar mig själv. Att jag inte behöver andra människor. Det tror man när man har blivit frälst 3 veckor, så tror man ju det. Det är ungefär som att träffa en teologistuderande som har läst en kurs på ett teologiskt institut. Han tror han kan precis allt. Men sen träffar du en teologidoktor som har ägnat hela sitt liv åt studier. Och du blir förvånad över den ödmjukhet som ofta finns där. Och av insikten av att det är så jättemycket jag inte kan. Det är så jättemycket jag inte förstår. Så vi har kommit till den insikten, hoppas du delar den, att vi behöver hela tiden bli på något sätt kalibrerade in i Guds syften. Därför att hans syften är säkra. Eller hur? Han står stadigt. Han vet vart han är på väg. Han vet vad han gör. Han kliar sig inte i skallen och säger: oj, nu blir det nog råddigt här nere på jorden. Hur ska det här sluta? Och snart så har vi ingen kontroll. Han är trygg. Han är inte ens nervös. Han hyperventilerar inte. Han skyndar inte på någonting. Utan han maler nu på. Och därför är det så fantastiskt tryggt och fantastiskt underbart att vara tillsammans med honom. Därför att ju mer jag är tillsammans med honom, ju mer på något sätt färgar den här tryggheten, den här vissheten, om du vill använda ett äldre ord, den färgar av sig på oss. Jag tror att det där mixstativet, jag ska göra ett löfte här. Det där mixstativet, eller vad heter det, notstället, är sista gången du någonsin kommer att se. För jag har irriterat mig på det här stativet. Det har en penna för att det ska hållas upp. Och så här, nej, nu blir det en investering, säger jag, fast styrelseordförande inte ens på plats. Det där är det sista gången. Och det där mikrofonstativet som föll där innan gudstjänsten, det är också det sista gången du ser. Under gudstjänsten. Så nästa söndag har vi en förnyelse här i kyrkan. Åtminstone vad det gäller apparaturen. Men tro inte att jag tappar konceptet för det. Därför att Gud är säker. Han är trygg, han vet vart han är på väg. I kontrast till mig. Därför att jag skulle ibland, det här är något också som man brottas med som ledare. Som ledare vill man ju vara ett exempel. Man vill vara någon som är värd att efterfölja. Man vill vara någon som på något sätt är trofast och trovärdig. Och alla de här sakerna är jätteviktigt. Har man ingen trovärdighet som ledare så kan man ju inte vara ledare. Men det är ett problem i det. Och det är att alla ledare är också människor. Eller hur? Och det där behöver vi lära oss i den tid vi lever i, där många kristna, också kristna ledare, gör en massa dumheter. Och som en konsekvens så får det att många människor tappar tron. Och det är ju väldigt tråkigt att sådana här saker händer. Men det är inte samtidigt än så jättekonstigt. Därför att vi är alla människor. Eller hur? Och symptomatiskt för oss människor, det är att vi är ganska opålitliga. Vi är ganska oberäkneliga ibland. Vårt liv är rätt osäkert. Håller du med? Ha? Lämna det åt dig själv, som Romarbrevet 7 säger. Lämna det åt mig själv till min egen kraft. Så är det ganska osäkert. Utgången är ganska oviss. Utgången i morse för mig var ganska oviss. Det var någon som talade med mig här innan gudstjänsten. Så att, haltar du? Nej, sa jag, men jag skidade bort ner Vasan idag. Så därför håller jag mig här uppe och går inte så mycket ner. För det håller inte mina ben. Det är därför jag kracklar så mycket också, om du så, hoppas du ursäktar. Utgången när jag stod på startsträckan idag var ganska oviss. Därför att jag kommer inte att kunna använda den här skidturen som ett exempel på hur man ska gå till väga. För ni vet, när man ska ut på någonting så är det viktigt att man förbereder sig och man har tränat och så vidare. Och jag har också tränat det här året 40 meter. Det var nämligen så att jag har köpt nya skidor på rabatten här nu som har varit i stan. Och så tänkte jag så här att jag måste åtminstone ut och prova de här skidorna innan jag ska skida bort ner Vasan på 52 kilometer. Och så begav jag mig ut i Öjbergsspåret och jag hann 40 meter så brakade staven. Så dit for där jag var, den var ju splittad ny, så jag får och bytte ut den till en ny stav. Men när jag stod på startsträckan så var det 40 meter träning bakom det där. Nå, jag är här och jag klarar det i alla fall. Så jag tycker att ni kan ge mig en stor applåd. Och jag skidade för 2 år sedan och i år hade jag 50 minuter bättre tid än jag hade förra året. Men den krediten ska gå till Tom Rabb, för han har vallat mina skidor. Och jag hade bästa glidet i hela spåret, tror jag. Så länge övre kroppen höll med stakningen så gick det riktigt bra. Sen 13 kilometer från målet så hittade jag den här så kallade berömda väggen. Då gick det väldigt, väldigt tungt. Men det är inte det jag ska säga, utan utgången var oviss. Och när jag kom till en av kontrollerna så var det någon som sa: du är på plats 44. Så jag kan ju inte säga 40, wow. Så var det någon dam som han talade till där bakom, som var på 44 platsen bland damerna. Och tro inte att det är så att jag tycker illa om damerna, för jag har blivit omkörd av så många damer idag. Damer som skulle kunna vara min mor, absolut. Och det värsta av allt var att i 10 kilometer så hörde de här två damerna. Och jag kan inte för mitt liv förstå, för de pratar precis hela tiden. I 10 kilometer, de var långt, långt bak, men jag hörde dem ändå. I 10 kilometer hörde jag, och pratet kom närmare och närmare. Och så kom vi där, och då var ungefär vid 13 kilometer. Och de såg nog hur trött jag var, och så tittade de: ja, vid nästa station blir det nog kaffe om du behöver. Så de får bred vör och dialekt. Och så skirade de vidare, och jag hörde dem prata nästan ända till mål. Och jag pratade ingenting. För jag hade problem med överlevnadsinstinkten på något sätt. Så att, utgången var ganska oviss. Men som sagt, det gick. Såna där är vi människor. Och på något sätt, Paulus har insett det här. Och det är det som jag tycker är så bra med Romarbrevet. Att det lägger inte upp någon sorts chimär. Att du ska någon sorts bli någon sorts helgon nu som går lite grann 30 cent från marken och har en gloria på något sätt på huvudet och så vidare. Nu vet du att din gloria kommer på sned ganska fort. Eller hur? Och det beskriver Paulus. Han har använt 7 hela kapitel för att beskriva för oss vår oförmåga att frälsa oss själva. Han har tätat till alla kryphål, han har tätat till alla. För om det skulle finnas ett kryphål, dit ska vi, eller hur? Skulle det finnas en möjlighet för oss att på något sätt kunna ta lite kredit eller ta lite ära åt oss själva, så nu ska vi dit. Men Paulus säger, alla har syndat. Alla är avsaknade av härligheten från Gud. Och han har lagt oss på samma snöre. På samma gång som det är sant att Kristus, han kommer in på varje område i mitt liv när jag blir en troende människa. Det tror jag på. Absolut. Jag tror att Kristus börjar påverka mig. Jag tror att hans liv börjar på något sätt infiltrera mig, om jag använder ett sånt ord. Men på samma gång så växer jag aldrig ifrån beroendet av hans nåd. Det är därför vi älskar de här sångerna, Amazing Grace. Vi älskar de här sångerna om nåden, därför att det talar till oss på ett så djupt plan. Det är det här vi behöver, det är det här som gör. Därför att han är stabil, men vi är inte. Eller hur? Vi vill skapa en kyrka, en församling här som inte är på något sätt de mest stabila skrubb. De här som har lyckats i livet, de här som har klarat av, de här som har checklistan. Det är nästan bara en punkt och du har 30 år kvar att leva. Du har alla, utom bara den ena punkten kvar. Inte en sån kyrka vill vi skapa. Utan vi vill skapa en kyrka av människor som har insett att vi behöver hjälp. Av människor som har insett att jag är för instabil. Jag behöver någon som kan göra utgången av mitt liv säkert. Då vi har barnvälsignelsen här. Som jag sa, det är så många osäkra faktorer som förälder. Man funderar och man tänker och så vidare. Och nu bekymrar man sig mycket som förälder. Eller hur? Finns det några föräldrar här? Men vårt mellannamn är ju bekymmer. Eller oro eller någonting annat. För man funderar och man orar sig. Man slipper inte så långt med den där oron. Och den är inte så stor nytta, men nu gör man ju det ändå. Det är så många osäkra faktorer. Tänk att hitta någonting som är stabilt. Någonting som håller, någonting som inte är trendkänsligt. Någonting som inte är det senaste, nyaste. Utan någonting som verkligen är värt att bygga sitt liv på. Och då kommer vi fram till Romarbrevets 8:e kapitel. Vi har varit där en stund, men nu kommer vi fram till avslutningen av Rombrevet. Och Paulus har då avslutat Rombrevet 7, där det blev jag arma människa. Och så han talar om Rombrevet 8:1, att det finns ändå ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för dig, du som sitter här och har insett att du har inte lyckats med allt i ditt liv. Det finns ingen fördömelse. Och sen kommer han då i vers 31. Då på något sätt, nu summerar han allt han har sagt från kapitel 1 ända till kapitel 8. Och så säger han så här: vad ska vi säga om det här? Han diskuterar med sig själv. Kanske du är också sån. Om du vill få väldigt bra svar någon gång, så då ska du tala med dig själv. Man blir förvånad varje gång. Vilken visdom, exakt. Vad ska vi nu säga om det här? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utelämnat honom för oss alla. Hur ska han kunna annat än skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är ju den som har dött. Ja, ännu mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt det här vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om, eller jag är säker på. Att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller någonting som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller någonting annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Det där är de bästa orden som finns, åtminstone av det som Paulus har skrivit. Jag har inte hittat någonting bättre. Och det som präglar de här orden är att han är säker. Eller hur? Hur kan han vara säker när han inte känner dig? Va? Kanske du tänker så här, ja, det är säkert sant för Paulus och hans polare där då han sitter och skriver. Men Paulus skriver det här till en församling i Rom. Till en församling i Rom dit han aldrig själv har varit. Kommer du ihåg introduktionen vi hade? Han hade aldrig varit i Rom antagligen. Han skriver till människor som han inte känner. Men ändå säger han, jag är säker på att ingenting kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så när du sitter och funderar, undrar hur det ska gå, så Paulus är inte bekymrad. Ja, men tänk om inte jag riktigt lyckas. Paulus är inte bekymrad. Tänk om jag inte riktigt klarar av det här, eller tänk om det inte blir så bra. Paulus är inte bekymrad. Därför han säger, det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Varför är det så här? Vi ska försöka se lite grann på det här en liten stund innan vi säger amen, eller vi ska sjunga någonting sen. Att se sig som segrare när man ser ut som ett slaktfår, det är ju inte så lätt. För han säger, vi är som slaktfår, vi räknas som slaktfår. Kanske du känner dig mer igen som ett slaktfår än som någon segrare. Va? Jag vet inte hur ditt liv ser ut just nu. Men för att se sig som segrare, när man känner sig som ett slaktfår, så behöver man ha ett annat perspektiv. Och om det är så att det är du som är garanten för din frälsning, då är inte så säkert att det är så riktigt trevligt om du känner dig som ett slaktfår. För kanske inte blir till någonting. Men nu är de goda nyheterna. Det är de att evangelium hänger inte på dig. Evangelium hänger inte på dig. Evangelium är inte att Gud har gjort 90% och du gör 10% eller 5% eller någonting annat. Evangelium är det att Gud har gjort allt. Gud har gjort 100%. Därför säger Paulus, ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Ingenting kan komma mellan dig och honom. Så var du än befinner dig just nu. Ja, men i den här storleken av skara så finns vi på lite olika ställen. Hur? En del av oss är riktigt, det är klackarna i taket, det är juhu, det är så jättebra. En del av, någon kanske säger, nej, nu är det sista gången jag kommer, nu orkar jag inte mer. Var du än befinner dig, så säger Paulus här att ditt hopp är inte ute. Det är inte så att din utgång är tryggare när allting går dig väl. Därför att vi bedrar ju oss så otroligt lätt. Eller hur? Vi tänker ju så här att, nej, jag menar, skidliknelse igen. Det har blåst idag, kanske någon har sett eller märkt. Du har ingen aning om vad det har blåst idag. Det ska jag bara säga, det ska vara väldigt klart för dig. Du har ingen aning. Vänta lite. Det är så här man blir när det har blåst idag. När du kom ut på vör och sletorna. Och så märkte, oj, den här sletan var i sletan. Kan man säga? Ja, i alla fall. Den här var i fel riktning, för nu är det motvind. Så blåser det faktiskt motvind. Eller hur? Och det var inte alls så trevligt på något sätt. Men var du än befinner dig, så är ditt hopp inte. Om det är någonting jag önskar att du ska gå härifrån mig idag, så är det det. Mitt hopp är inte ute. Det är inte ute med mig. Jo, det var där jag var. Vi tänker så här, att när vi har mer vind och när det är bra vallat och så vidare, när det går bra och så vidare, då tänker vi, nu är det bra. Men det är ju bara ett problem. När du vänder dig på nästa krök, så har du ju motvinden i ansiktet. Eller hur? Och tänker, nej, nu går det inte bra. Nu älskar nog inte Gud, men jag undrar vad jag har gjort för fel och vad har jag gjort för synd. Och man bekänner det ena och det andra, och till sist så bekänner man ju att man bekänner eller någonting sånt. För man som tänker, hur ska det gå? Guds inställning till dig har inte förändrats överhuvudtaget mellan medvind och motvind. Hänger du med? Därför att han är viss om att han ska hålla dig kvar. Han är viss om att ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Han är klar. Han har det redan med. Ja, men det finns så mycket i mitt liv som inte på radarn. Ja, så är det för mig också. Men vi måste få ett lite större perspektiv. Eller hur? Det är inte hur det har gått det här senaste året. Det är inte om du har gjort rätt prioriteringar den här senaste tiden. Ja visst, det vi sår får vi skörda, eller hur? Eller hur? Det är så. Det vi så får vi köra. Det är därför vi körde så mycket, för vi sår så mycket saker som vi aldrig skulle bort så överhuvudtaget. Det gör vi alla. Men sen är det ett annat problem. För en del av körden som du får har du aldrig sått. Hallå? Inte allt som händer till dig ditt fel. Eller hur? Det finns saker och ting som har hänt till dig som du inte har någonting med att göra. Överhuvudtaget. Men vare sig de sakerna som du själv har åstadkommit av problem, och de saker som inte har någonting med att göra, som är problem i ditt liv, ingenting av det här kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Du kan ha lite problem på det vertikala planet med relationen, med jobbsituationer, med saker och ting som har gått snett, saker och ting som har brutits. Men relationen till Gud påverkas inte av hur du lyckas i livet. Eller hur? Det sitter på en säkrare grund. Eller hur? Och det här behöver vi ha. Vi behöver med andra ord skaffa oss en annan mätsticka. Och den mätstickan säger, det är fullbordat. Det är fullbordat. Det nya förbundet är intressant. Jag ska inte hålla dig så länge till förbund och heter det. Kanske inte så insatt. Gud är en förbundsgud. Han sluter förbund med människor. Han tar kontakt med oss. Han säger, tjenare. Det gör han inte. Men i alla fall. Han presenterar sig själv. Och så säger han, det här vill jag göra. Jag vill göra det här för dig. Jag vill ta ut dig, Abraham. Jag vill göra ett stort folk av dig. Jag vill välsigna alla människor. Kom ihåg det vad han säger när vi talar om Abraham. Gud utväljer Abraham för att välsigna alla folk på jorden. Eller hur? Och allt sånt där. Det var en bisats. Men i alla fall, Gud fungerar så. Problemet är att när Gud ingår förbund så finns det som två parter. Egentligen finns det inte här, men jag kan inte gå in i det djupet. För det klarar ni inte av. Men Gud slutar ett förbund med Abraham. Gud är bra, Abraham är dålig. Eller hur? Gud är helig, Abraham fegar ur och säger att nej, det där är inte min fru, hon är min syster. Eller hur? Gud är helig, Israel är full av synd. Eller hur? Gud tar dem ut ur Egypten. 40 dagar senare så bygger de guldkalven. Gud har ett problem här. Därför att förbundet kräver två parter. Eller hur? Förbundet är någon som ger någonting och någon som tar emot någonting. Eller hur? Det roliga här, och som nu också har varit sant med de gamla förbundet, men jag kan inte gå in på det nu. Men det roliga med det nya förbundet, det är att det finns bara en part. De tidigare förbunden hade människor varit involverade och visade sig vara opålitliga och svikare, precis som du och jag. Men i det nya förbundet så finns det helt tydligt bara en enda part. Det är därför Paulus kan vara så säker. Därför att om det hade funnits två parter och vi hade varit en av dem, då hade inte han kunnat vara så säker. Då måste säga att ingenting kan skilja dig från Guds kärlek om du sköter dig. Inget kan skilja dig från Guds kärlek om du spelar dina kort rätt. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek om du ser till att du tar dig i kragen och försöker riktigt, riktigt hårt. Då har han måste lägga sådana saker. Men han säger, ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek. Punkt. Därför att det finns bara en part. Och den parten är Gud. Lyssna här. Andra Korinthierbrevets 5 kapitel och 18 vers. Nu får du lyssna, det kommer inte på skärmen. Så här börjar Paulus. Allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Det finns så mycket teologi här så vi skulle nästan kunna ha 89 predikningar om bara de här två versen. Vi ska inte ta det. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Och så kommer det, för Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Hallå? Jag vet det är lite jobbigt för nu måste du tänka igen. Och det är inte alla pingstpredikningar som måste tänka, men det här måste du tänka nu. Va? Gud var i Kristus, alltså Gud, här har vi han. Och så har vi Kristus, han kom ner till jorden. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Alltså i det här förbundet finns det bara en part. Därför säger han att det vilar på bättre löften, står det. Det här förbundet vilar på bättre löften, framförallt på stabilare löften. Eller hur? Så att din och min utgång kan vara tryggad. Bättre löften, de tidigare var det skuggbilderna, för att Kolosserbrevet 2:17 säger allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv, det är Kristus. Då får du tänka lite här, nu blir det lite teologi, men den här teologin är till för att sätta dig fri och för att göra dig trygg på att det handlar inte om hur du lyckas, hur många gånger har jag sagt det under den här predikan. Eller inte bara den här predikan, den här serien. Därför att Gud var i Kristus. Därför att det var du och jag som skulle vara på korset. Det här är evangelium. Hallå? Det var ju du och jag som skulle vara på korset. Men nu behövde inte du och jag vara på korset. Därför att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och dömde Kristus för den synd och för den tillkortakommande och för de problem som du och jag har gjort, gör och kommer att göra. Allt det här har han försonat när Jesus Kristus dog för oss. Därför kan vi vara trygga. Därför kan vi vara trygga i det förbundet som han har med oss. Ett nådesförbund kallas det. Varför? Jo, för att då jag blir delaktiga av det på grund av nåd. Därför att det bara finns en part, så borde ju Gud vara den enda som får någonting för det här förbundet. Men så tar han dig och mig i all vår bristfällighet, så tar han dig och mig och lyfter in det och säger Jesus är bara den första av många bröder. Därför att nu får du komma in, du som inte har gjort vare sig gott eller ont, du som inte har gjort någonting för det här, så lyfter han in dig i förbundet och säger ingenting kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Du kan låta axlarna fara så här. Ibland är vi kristna så här. Spända, det som piano, det bara, man kan spela piano med oss. Därför är vi spända som pianotrådar. Eller hur? När evangelium möter dig så kan dina axlar falla ner. Och det enda som kommer från dig, det är tack Jesus. Vilken geni typ. Va? Han har gjort allting klart. Och det här är våra absolut största aber. För att vi ska dit och pilla, och vi ska dit och justera, och vi ska dit och dona, och vi ska dit och försöka lite grann, ska vi nog ställa till med det. Han har gjort allting klart. Så jag, oj, vad du lovar här. Jag kommer att lova betydligt mera. Därför att det här nådesförbundet är ännu mycket mera större än vad vi någonsin kommer att ana, fatta eller förstå. Men jag hoppas att vi lite grann ska komma in i det. Därför att i kyrkan hade alltid funnits en rädsla för att nåden ska missbrukas. Eller hur? Och det kan den. Absolut. Den kan användas för att rättfärdiga din och min lust för synden. Hur? Din och min lust att leva kvar i synd, i orenhet, i förtal, förakt och girighet och världslighet. Din och min lust att älska världen mer än Gud. Den kan döljas bakom en billig nåd. Och som orsak till det här så har kyrkan frestats att lägga broms på nåden. Och det är här som är kardinalfelet. Det här som är problemet. Vi har försökt bromsa och så lägger vi ska kompensera med lite lag. Gud älskar nog dig, men Gud har nog förlåtit dig, men det är sån ett tvåstegstango. Det är väl ungefär man får dansa i kyrkan. Så här, vad heter det? Gud, de här männen som kryper in. Va? Och de har förstört oss. Lyssna vad jag säger. De har förstört oss. De har gjort att de goda nyheter är inte goda nyheter längre. Därför det är inte en eller två eller tre män. Det är lista på lista på lista. Och någonstans så fallerar du. Eller hur? Därför att vi har sagt, nej men det här kan missbrukas. Det vill vi inte göra i den här kyrkan. Vi vill inte lägga bromsa på Guds nåd. Därför att Guds nåd är allomtäckande. Eller hur? Den är det. Nåden är så stor som vi har beskrivit, ja, ännu större än vi någonsin kan förstå. Men jag är fallen, såld till slav under synden, säger Paulus. Och båda de här två existerar samtidigt. De gör det. Därför är Paulus väldigt tydlig. Därför är evangelium goda nyheter för människor som har insett att de inte räcker. Vi tänker att evangelium är för de goda människorna. Evangelium är för de som har insett att de inte räcker. De som är trötta på och har gett upp om sig själv, på sig själv och på sin egen kraft och på världen. Om du gillar att synda. Synda då? Jag ska låta dig tänka på den där en stund så ska jag gå upp hit. Gillar du att synda, så synda då. Absolut. Inte kommer någon att hindra dig. Kyrkan har ju försökt. Det funkar inte så bra. Ju mer, ju trångare porten vi laggar, ju mer som får ut därifrån. Så du har ju frihet. Men om du har tröttnat på synden, om du har tröttnat på vad du själv eller den här världen runt omkring dig har att ge, det är inte meningen att du ska stänga in den kyrkan, det är det jag talar om. Om du har tröttnat på det och vill ha någonting stabilare, så kan du förlita dig på Guds nåd och hans gränslösa nåd. Det kan du göra. För den finns där för dig som syndare. Den fanns ju där för den förlorade sonen. Den fanns också där för den hemmavarande sonen. Men ingen, vare sig den ena eller den andra fattar jag. Den förlorade sonen fattar jag det till sist. Och tyvärr är det ofta så att de förlorade sönerna fattade lite före oss hemmavarande. Nåden är obegränsad. Och den som kommer till mig, säger Jesus, honom ska jag inte kasta ut. Han säger inte jag ska kasta ut om du sköter dig. Jag ska inte kasta ut dig om du uppfyller allt det här. Den som kommer till mig. Här har du förutsättningslösheten igen. Varenda gång du kommer till Jesus så tar han emot dig. Och det blir som den här förlorade sonen. Man hinner bara halva förlåtelsebönen. Det var det han gjorde också. Sen sa pappa, ja, bra. Nu ska vi ha fest. Eller hur? Sonen, därför att den finns. Det är därför Gud blödde. Va? Han sa, jag offrar mig med dig när du har gjort allt. Nej, han blöder ju för oss. Så att inte vi behöver ta straffet för våra felsteg. Han blöder för mig idag. Därför att jag är allt annat än perfekt. Det här låter ju gross nu. Jag hoppas att du förstår bilden. Därför att det är en bild som Bibeln använder. Det går åt av hans blod. Alltså blodet är det som kommer med försoningen. Det går åt av hans blod. För min rening. Idag. Inte bara när jag kom den gång till honom. Och det är när jag ser det. Som jag inser. Gud, jag måste ta emot din nåd. Gud, låt din nåd forma mig. Gud, låt din nåd fostra mig. Så att jag inte trampar på dig gång efter gång. Vi måste avsluta här nu, hörni. Vi ska avsluta det genom att gå tillbaka till texten. Bara lite grann, för vi kan inte lämna den här texten med att bara läsa den en gång. Det vore ju en disgrace för den här texten. Så vi lägger av den på skärmen igen. Ta vers på vers på 5 minuter. Det kommer aldrig att gå. Vad ska vi säga om det här? Är Gud för oss? Frågetecken. Har du en sån Gud som är för dig? Ja, vad bra. Många går omkring med en Gud som är mot oss hela tiden. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? I min Gud har jag all bekräftelse och godkännande och identitet som jag behöver. Den kommer inte från mina prestationer. Den kommer inte från, för annars måste jag hela tiden försöka hävda mig själv. Men om Gud är för dig, kära vän. Har du blivit felaktigt behandlad någon gång? Ja, det var nog, alltså Anna, är det bara du som blir felaktigt behandlad? Har du blivit felaktigt behandlad någon gång? Ja. Kanske fler än en gång. Men om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Va? Och svaret på frågan är, han är för dig. För han har inte skonat sin enda son utan utelämnat honom för oss alla. Hur ska han då kunna annat än skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem kan han anklaga? Vilken fråga! Va? Vem kan anklaga? Jo, många kan anklaga. Inklusive dig själv. Eller hur? Självanklagelsen är väl det största problemet vi har i vårt västerland. Allting är på så höga måttstockar så vi själva river hela tiden. Vem kan anklaga? Jo, många. Men poängen är här. Vem kan anklaga Guds utvalda? Jo, många. Men Gud frikänner varenda gång. Hallå? Så när du får en anklagelse mot dig, om du förstår den här texten, så kommer en anklagelse mot dig, men den fastnar inte därför att Gud har redan frikänt dig. Eller hur? Du är redan frikänd därför att han har frikänt dig. Vågar du tro att det är sant? Va? Vågar du det? Ja, men en sån insikt förändrar ju hela vårt liv. Eller hur? När anklagelsen kommer, när kritiken kommer, kanske framförallt från oss själva. Säger vi, nej, Gud har frikänt mig. Och det finns ingen högre instans. Han är högsta instansen. Och han har sagt, du vet när det begås ett brott så blir du dragen till rätten. Hovrätt? Nej, vad heter det?
Tingsrätten.
Exakt. Så förlorar du där. Så överklagar du till hovrätten. Så förlorar du där. Och så överklagar du till högsta domstolen. Det är lite så här. Högsta domstolen. Och så i högsta domstolen så säger de, du är frikänd. Då är du frikänd. Överkurs, de är Europadomstolen, alla de här andra sakerna glömde för en stund. För illustrationens skull. Du är frikänd i högsta domstolen. Gud har frikänt dig trots att du är som du är. Därför att det fanns någon som tog din skuld. Lever du så lever du inte som jag. Jag har svårt med det här. Därför att så ofta anklagar man sig själv. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har Kristus Jesus är den som har dött, ja, ännu mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida. Och så står det, ber för oss, står det i gamla svenska folkbibeln, nya svenska folkbibeln står det och vädjar för oss. Båda går säkert att använda om du går till grundtexten, men jag gillar det här på något sätt, som vädjar för oss. Änglarna tänker, oj, men Jesus bara, det ska nog gå där. Va? Vädjar för oss, han är så obotliga optimisten. Därför att han vet att hans blod räcker. Därför att han vet att hela himlen besjunger honom som värdig att förlåta mänsklighetens skuld. Fördömelse, vi kanske måste sluta där. Fördömelse. Du som har vuxit upp i en miljö, kanske väldigt svältfödd på uppmuntran, men med mycket anklaganden, krav och förväntningar. Det täcker väl typ 78% av mötespubliken. På något sätt. Våra miljöer är inte så duktiga på uppmuntran. Men våra miljöer, också ibland församlingar, är väldigt duktiga på anklagan, krav och förväntningar. Och det där har skapat... Får jag 5 minuter till av dig? Får det? Säkert? Okej. Okay. Då ska jag hålla det. Den generositeten ni visat mig. Anklagan, krav och förväntningar, de gör någonting med oss. De gör det med oss att vi hela tiden har ett sånt här på något sätt behov av att bevisa oss själva. Att bevisa att vi duger. Att bevisa att de som anklagar, de hade fel. Jag är faktiskt bättre än så här, än vad de säger. Och det där blir något sjukligt inom oss som jagar oss och som driver oss hela tiden till att hela tiden försöka bevisa. Det säger man ju i psykologin redan. Att har du fått för lite uppmuntran så försöker du hela tiden bevisa att du duger. Bevisa för mamma, bevisa för pappa, bevisa för... Hur bevisar du för Gud? Har du tänkt på det någon gång? Då blir prestationskraven enorma, eller hur? Men du behöver inte bevisa. Vem fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, ännu mer den som har uppstått och som sitter på Guds högra sida och vädjar för dig. Fördömelsen, det är någonting otroligt starkt. Men Kristus är fördömelsens slut när vi förstår evangelium. Det här är tunga saker. Romarbrevet är tunga saker, ska jag säga för dig. Men när du förstår det, så har det potential att sätta dig fri. När du förstår att Kristus blev fördömd, ja, även lämnad av sin far, så att du och jag skulle stå fria, inte av vår förtjänst, utan av hans. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Och så kommer Paulus enormt fina verklighetsbild. Nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Va? I någon av de här ämnena så kanske du finns just nu. Väldigt verklighetsförankrat. Man kan känna sig hopplöst förlorad. Men vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ja, det står till mig skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi är som slaktfår. Och så kommer en av de mest citerade, felciterade bibelställen i hela skriften. Ta nästa bild. Nästa bild. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Punkt. I engelska är det ännu lättare att we are more than conquerors. Du har massor med manskonferenser. More than conquerors står det. Och de stackarna som drar sig dit, de känner sig inte alls någon conqueror. Va? De känner sig ännu mindre. Och ibland när de far därifrån känner de sig ännu mindre. För då har de fått to-do-listan. Vad de ska göra för att bli övervinnare. Men det här bibelstället säger så. I allt det här vinner vi, alltså någonting som pågår, vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Vi är more than conqueror. Vi är more than conqueror. Vi är mer än övervinnare genom honom som har älskat oss. För om vi ska bli övervinnare, då är det någonting vi ska bli. Men om det är han som har vunnit segern, då är det någonting som han är. Och det borde vi också ta till oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar, furstar, varken någonting som nu är eller någonting som ska komma, varken makt är höjd eller djup eller någonting annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. När du är hos Jesus så är du säker. Han kommer aldrig att släppa taget om dig. För han har redan offrat sig för dig. Varför kan du vara det? Jo, därför att det beror inte på din kraft. Utan på hans kraft som mäktigt verkar i mig, säger Paulus. Lovsångsteamet kommer upp. Ni kan allihop, tror jag, kan stå en stund. Jag har suttit så länge. Varsågod. Som sagt, vi skulle kunna häcka i det här bibelstället hur många veckor som helst. Och jag vet, det är lite orättvist att servera hela alltihop så här åt dig rakt nu. Men jag önskar, och det är ju som med gudstjänsten också. Därför önskar vi också att när du far hem, att du tar upp din bibel. Läser den här bibelstället på nytt igen. Och låter det här också påverka dig. Så inte blir bara en gudstjänst. Att du förstår det nu och sen bara försvinner det. Utan du låter Guds ord förvandla dig. Du låter Guds ord hela dina sår. Du låter Guds ord ta bort din fördömelse. Du låter Guds ord bara förstå att i honom finns det en framtid och ett hopp. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre, tack för hoppets budskap. Tack för evangelium, de goda nyheterna för en förlorad värld. Herre, vi var förlorade, men du har funnit oss. Inte bara oss som är här, utan alla människor har du funnit genom att du dog, Jesus. Herre, vi ber att det inte ska få gå förlorat i någon människas liv, utan alla människor ska få ta det till sig genom att evangelium predikas tydligt och klart, så att det kan föda tro, så att vi kan få ta emot din frälsning. Jesus, jag ber för den som går med fördömelse. Jag ber för den som går med förakt, med den som kämpar med mindre värde, Herre Jesus. Herre, låt detta ord bara bränna bort allt det här i oss. Jesus, gör oss till en kyrka som är starka på evangelium. Gör oss till en kyrka som är starka i att förmedla nåd. Nåd åt oss själva och nåd åt vår omgivning. Därför att din nåd, den räcker till för var och en. Herre, jag ber för den som står inför en svår situation just nu. Herre, jag ber att du ska sträcka ut din hand. Du ska röra vid den personen och säga att jag har allt i min hand. Herre, du ska ge impulser, du ska ge signaler, Herre Jesus, för att ta den människan ur den situationen. Fader, vi ber om det. Sträck ut din hand, för din hand är inte för kort. Herre, tack för din stora nåd. Herre, låt oss avsluta som Paulus gjorde i den här versen. Låt oss avsluta med att bara tillbe dig. Med att bara säga tack, Jesus. Men att bara ge dig äran, Herre. För det finns ingen som har kunnat göra det du gjorde. I Jesu namn. Amen.